Nej, men jag såg den här Carina Bergfeldts talkshow på SVT. Mm. Och där var Benjamin Ingrosso med. Mm. Och det var liksom, det, jag tycker ändå det är intressant att han sitter ändå på bästa sändningen i SVT och de frågar vad liksom hans intresse för mat och vad han gillar att göra och så. Mm. Och där beskriver han att han har matsafari. Och jag tänker att folk är mer benägna idag att fundera över ett katastrof- apokalypsläge än man var innan covid kom. För att när coronan kom så det hände mycket. Folk började bunkra mat. Man liksom började se om sitt egna hus och hem.
Precis.
Kan man säga.
Precis.
Och där har ju...
Nej, men där har vi lite liksom fått lite inspiration från Russell Brand egentligen, som pratar om det här med att det skulle mycket väl kunna vara så att apokalypsen är här, att vi lever i den nu, men att det är så subtilt på något sätt så att vi hela tiden förväntar oss att bunkra eller liksom försvara sig inför någonting väldigt, väldigt stort som kommer.
Men att vi tror att det är ett virus som ska komma och ödelägga.
Virus eller en asteroid eller liksom något kärnvapenkrig. Eller det ska hela tiden vara. Och det här har ju liksom filmvärlden varit i liksom först med det här att det alltid är väldigt, väldigt tydligt. Mad Max, det är väldigt så här tydliga scenarier. Det är verkligen allt eller inget.
Ja.
Men det var lite kul att prata lite om just den tanken att om vi lever i en apokalyps nu.
Vi kanske gör det.
Vi kanske gör det till och med.
Vilka tecken finns det?
Och vilka tecken finns det? Och vad är det som då skulle kunna liksom leda till att man kanske inte ska titta liksom långt bort i horisonten. Man kanske snarare ska titta liksom där man står och vad som händer runt omkring en.
Men nu kör den här listan där. Ding!
Vi kör en lista bling bling och så tar vi upp lite olika grejer som vi tycker är så här. Det här skulle kunna vara ett apokalypsscenario.
Ja.
Mm.
Nummer ett. Hemlösheten i USA.
Hemlösheten i USA.
Det här tänker jag att så här, många svenskar kanske inte tänker på. För att den bilden av vad vi i Sverige har i USA är ju den bilden som kanske vi får från filmer av svenskar som bor där borta och speglar palmer och härligt och smoothies för $20 och så här. Bara det är ju en helt sjuk grej att man köper en smoothie för $20. Det är ju apokalypsscenario. Liksom.
Verkligen. Det är ju 200 miljoner här nere liksom, några mil därifrån.
Men den stora hemlösheten.
Ja. Nej, men om man tittar på den stora hemlösheten just så är ju det att jag tror att det är med reservation för exakt faktum. Jag tror att det är någonstans runt 80 000 människor idag som är hemlösa i LA och San Francisco, om man slår ihop dem combined då.
Det är ett helt jävla.
Det är ett helt jävla.
Som är hemlösa i en delstat.
I en delstat, ja. Och de lever ju under såna horribla förhållanden.
Mm.
Och det har ändå tagit rätt lång tid. För amerikanen har ju liksom i sin liksom grund en ideologi att liksom framgång beror på dig som individ. Så det är lite mer så att jag är framgångsrik som inte är hemlös här. Men du är liksom pick yourself up, kom igen, gå och ta ett jobb.
Ja.
Men i med de här liksom hemlöshetszonerna som har vuxit så. Men som enorm liksom, jag vet inte vad jag ska säga vad det är för någonting. Men det är ju det är inte ens fattigdom. Det är ju liksom, de bor i tält, de bor på gatan.
Mm.
Och tittar man från de hemlösas perspektiv så är det ju definitivt ett apokalypsscenario de lever i.
Ja, men för de får ju ingen hjälp.
De får ingen hjälp med någonting. Och de skojar lite om det i LA, liksom att om en hunden, man ser i alla fall till att man kliver över grannens hund, men om det ligger en hemlös där så är det liksom.
Ja, men det man också behöver så här måla upp en bild av är ju att det finns ju vissa områden såklart i de här städerna där många befinner sig. Men det har också gått till den gränsen att människor bor ju i tält i bostadsområden.
Mm.
Så du som, det visar ju hur otroligt ojämlikt USA är. Att de som kliver ut ur sin villa i LA för flera miljoner, då kan du flytta in någon i tält där bredvid.
Exakt, exakt.
Och då är det liksom bara, då har ju hela samhället kollapsat.
Ja.
Att man lever i parallella världar bredvid
varandra. Precis. Men den här parallella världen med hemlösheten är någonting som också nu liksom kryper närmare invånarna. För när du sätter din fina bil, du ska åka till jobbet och ska ta, så kan du inte längre blunda för det här.
Nej.
Så det är ju liksom, skulle jag vilja se det lite som att det är liksom att titta lite in i akapolypsen. Att sitta i sin bil, liksom smaka min liksom Starbucks-kaffe eller min smoothie för $20. Smakar den fortfarande lika gott? Eller är det här någonting som kommer även jaga mig?
Mm.
Och där tycker jag är liksom ett exempel på en akapolyps.
Precis. Absolut.
Ja. Bang!
Kriget i Ukraina. Ja, men det säger ju sig självt.
Ja.
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 Det säger ju sig självt när man... Jag kommer ihåg så här, för ett år sedan, när Ryssland invaderade, och man såg tv-bilder på människor som flydde i taxi och i sina bilar.
Mm.
Man packade sin bil och så stack man från Ukraina.
Mm.
Och jag tänkte, man tänkte och pratade så här med många människor då, att så här, vad är det här för krig? Där det är ändå människor som, en helt annan typ av krig. Människor som har pengar, som har bilar, som har... Som flyr.
Mm.
Det är liksom, vi har inte sett den typen av flykt förut.
Nej.
Förut har vi sett människor som bara lämnar allt de har och går till fots.
Ja.
För att det är liksom som liv eller död.
Mm.
Men här sitter folk i taxi över gränsen.
Ja.
Och det tänker man så här, behöver det verkligen till ett krig för det? Det kan finnas så många anledningar idag till att man faktiskt behöver lämna sitt land.
Absolut, absolut. Och där tänker jag också liksom, inte bara liksom de som är direkt berörda av kriget. Men jag tänker också på de som, jag tänker svenskarna som är vårt folk så att säga. Vi pratade ju senast med mina föräldrar som är här i Colombia nu, att liksom, hur påtagligt det är för svenskarna. Det är inte heller någonting som är på avstånd längre som man tittar på, eller man skickar förnödenheter eller vapen. Det är någonting som också, ska det hända här, ska det eskalera här. Och för vi då som sitter långt, långt härifrån, så tänker man inte på det om man inte tänker på sina anhöriga.
Nej.
Så att för oss perspektiv så vet man inte riktigt än, liksom, tittar vi in i den eventuella akapolypsen, vad det innebär för Europa. För det kommer påverka oss här. Det är ju ingenting som man kan liksom, du kan inte sätta någonstans och för att komma ifrån det.
Nej.
Sådär. Nej, men så det handlar hela tiden om de här två perspektiven även där. De som liksom är drabbade och lever i det.
Mm.
Men sen också vi som tittar på, att liksom man behöver inte vara i det för att vara akapolypsen. Man kan också titta in i det. Titta lite in i kristallkulan. Hur påverkar det här mig?
Mm.
Vad är nästa då?
Men jag tycker att det är liksom, kriget i Ukraina går ju bra över till Iran.
Absolut.
Och det som har hänt under hösten och fortsätter hända i Iran. Och där tänker jag framför allt saker, alltså, överhuvudtaget allt som har hänt. Hur man avrättar människor och... framförallt när man fått så här rapporter också från att det är flera flickskolor som förgiftas. Man liksom släpper ut gifter i maten, i vattnet de dricker. Också att det är verkligen en del av ett apokalypsscenario. Men här har vi sett det förut.
Ja, nej.
Så det tänker jag så här, de två, Ukraina, Iran, det är liksom otroligt stora... Jag måste säga.
Nej, inte jag heller.
Nej,
nej.
Nej, men de är så självklara. Men sen kan vi också gå in på fallet, liksom, med stora Silicon Valley Bank. har fallit liksom, och gått i konkurs nu.
Ja. Och det är ju också det är också någon sån här sak som man liksom om man blickar bakåt så är det någonting man aldrig skulle riktigt kunna tänka sig att det skulle ske.
Varför inte?
Nej, men jag menar, det är USAs 16:e största bank. De har ju varit liksom otroligt stora inom längst fram i rummet när det kommer till venture capital, alltså investering i startups. Så har ju de varit liksom ledande för den typen av infrastruktur finansiellt. Människor tror överlag har väldigt svårt att föreställa att en bank skulle gå en konkurs. Skulle en svensk kunna tänka sig att en dag går de till Swedbank och de inte tar ut pengar ur bankomaten? Folk säger, det kommer aldrig hända.
Men det är ju någonting som vi kommer väldigt nära här. När vi har valt bank så är det ju väldigt noga med att man pratar om vilken bank ska man välja. Det är den banken, den Bank Colombia, den är statlig, väl den. Och sen också att många människor runt omkring oss, svenskar och så, frågar liksom att kan man ha pengar på banken där borta? Så här är det ju någonting som man tänker på. Även fast bankerna inte går i konkurs nu så finns det ju en väldigt stor historia och också just nu av korruption såklart också som är väldigt uppe till ytan. Men det är ju också så att i Sverige så får man ju inte föra över pengar till Colombia. De har stängt allt.
Ja.
Just för att risken för korruption är så stor här.
Precis.
Så det är
precis.
Också intressant.
Sen sitter ju allting lite ihop också. Jag menar, man ska ju inte tro, men det är väldigt tydligt att pensionsfonden, för att gå tillbaka till Silicon Valley Banken, så har du ju liksom pensionsfonden Alecta som har en stor post där som drabbar svenska sparare och pensionärer. Liksom. Mm. Så att det är ju det är helt otroligt det som händer. Och alla de bolagen som också, hur ska de betala räkningar? Mm. Hur ska de betala
anställda?
Och nu har det börjat dyka upp lite andra banker som gjort business på det här och sett att liksom vi kan kliva in och ta payrolls såklart. Liksom. Ja. Men jag kommer ihåg själv som har haft Silicon Valley Bank, kommer ihåg själv liksom att det var ju, liksom få gå in på bankkontoret där, det var ju det här är ju liksom, de här måste äga världen tyckte man ju.
Ja.
Men landskapet förändras och det går väldigt, väldigt fort. Det är framförallt när de tidiga stora investerarna har pengar, när de drar ut sina pengar och förflyttar dem väldigt fort inom kort tid, då finns det ingen likviditet kvar i banken för att kunna liksom fortsätta låna pengar, för det är så en bank fungerar.
Så att
de som har bolag som har några miljoner dollar på Silicon Valley Bank och inte får tag i dem just nu, jag tror att det är en skräck.
Ja.
Det är en skräck.
Jag såg ett väldigt roligt sätt att säga, men som du sa, dina föräldrar är ju här och de bor ju i Göteborg. Så fick jag upp så här min app på Ekot att Hisingsbron i Göteborg har fastnat. Och så för grund av snövädret, och så sa din pappa, jo men det har du gjort flera gånger. Men det skillnad den här gången var ju att när den har gått upp lite grann och sen fastnat där, så blir långa köer och människor står och väntar.
Ja.
Skillnaden var den här gången att människor börjar hoppa över
bron. Det är helt otroligt ju.
Se de här bilderna. Det är liksom, jag tänker så här, men det här är ju som en scen i Last of Us som vi börjar prata om.
De måste ta sig därifrån.
Och det är halt och det är, men de man glider, de kastar över barnvagnar. Alltså det var så här, men herregud. Och då slogs jag av att innan covid kom, hade man gjort samma sak då? Eller hade man hoppat över Hisingsbron?
Vad tänker du då, att det ligger någon liksom en...
Ja, men jag tänker att vi har helt plötsligt under de här 2 åren, det är fortfarande inte över coronan, men så har vi blivit väldigt benägna och förberedda på ett annat sätt. Vi har liksom börjat förbereda oss mentalt, fysiskt, psykiskt för en katastrof. Så när den väl händer, då tar man kanske också lite chansen. Men shit, det som jag hoppar över. Det var helt otroligt att se de bilderna.
Nej, men jag tror det ligger något i det. Absolut.
Ja.
Absolut.
Ja, det var bara liksom en liten inflikning. Att...
Nej, men jag tycker bra inflikning. Ja. De flyr liksom. Sen kan jag säga så här, på min tid när jag växte upp i Göteborg, så det var ingen som flydde till den sidan av stan, utan det var mer så här, gud vad gött liksom.
Men jag tror att de hoppade över från Hisingen.
Ja, till, in till stan.
De vill inte bli fast okay, där ja, men
då kan jag förstå drivkraften. Då kan jag förstå drivkraften. Det finns mer förnödenheter i centrum än på andra sidan. Kanske, vem vet. Men härligt. Men vi har ju lite andra roliga grejer, och det är ju jag tänker på
men du såg ju där ett klipp från Wahlgrens värld.
Ja, jag tänker lite, ska vi gå in på lite så här akapolyps i popkulturen liksom.
Ja, exakt.
Ska man kalla det för det?
Det borde, ja precis. Men det är popkulturen kanske nu, jag vet inte vad man kallar dem.
Nej, men det känns lite mer liksom Silicon Valley Bank och kriget känns ju mer legit apokalyps på något sätt. Mm. Men om vi går in på popkulturen så har vi några...
Så vid ser vi apokalypsen redan även där.
Ja, för att det är ju så att vad människor konsumerar är ju rätt alltså ju svårare tider vi lever i, jag menar, vi kan börja med gladiatorspelen liksom, under romarriket. Mm. Det fanns ingen mat, det fanns liksom, alla män var ute i krig, vi måste göra någonting. Ja, vi har en show här där man slår ihjäl varandra liksom.
Mm, för att de ska titta på det istället för att titta på
fokusera på det. Det. Exakt. Fokusera inte på det som komma skall liksom. Vilken ska vi dra? Jag tycker alla de där är bra. Vilken börjar vi med då?
Jag kom på en till nu också bara.
Nä?
Jag kom på en till. Jag
kör.
På mig. De kan hinna med på en helg, på en dag i Stockholms innerstad. De går runt och så stannar de, äter och dricker något. Och deras rekord var 20 restauranger på 12 timmar. Det är nästan 2 i timmen ungefär.
Ja.
Och samtidigt så får vi liksom rapporter här om
livsmedelspristaket.
Att barnfamiljer inte har råd att köpa falukorv.
Ja.
Typ. Och att man i Sverige inte vill ha något tak på livsmedel. Man tycker att det kan få skena iväg hur som helst. Och de här två världarna, nu är ju Sverige ett av Nordens mest ojämlika länder. Men det blir så intressant att på fredag så ska man sitta och skratta åt att Benjamin Ingrosso, han går på 20 restauranger på en dag. Men jag själv, jag har ju inte råd att gå på restaurang en enda dag, människor tänker.
Mm.
Alltså det blir otroligt märkligt.
Mm.
Speglar han, vill vi titta upp till dem så mycket? Är han en gladiator? Liksom.
Ja, det är ju frågan liksom.
Det är smaklöst
och liksom frågan man ställer sig är ju egentligen den liksom, vilka tittar på det där? Men uppenbarligen gör folk det. Och du gör ju det och jag gör det ibland, så då är liksom pling pling. Ja. Och det är klart att liksom allting säljer och ju mer man provocerar idag, ju mer säljer man. Men jag tycker att de poäng och för att få in det här lite i akapolypsen, så handlar det lite om att så här, man väljer att just den typen av tv, eller ska vi kalla det för show, så är det som fungerar. När allting annat är lite jobbigt. Vi har haft en diskussion om varför biografer inte ska gå så bra. Det ska vi inte ta upp här.
Nej.
Men det är just det att folk liksom vill kasta av sig den här kappan av höga priser, dyra elräkningar. Mm. Allt vad det nu är, och liksom bara titta lite och skratta lite och kanske absolut. Inte ifrågasätta så mycket. Men
så
det är
ju
apokalyps-tv, helt klart. Mm. Sen tror jag han som lever i den inte ser att han lever i apokalypsen själv, men det är ju liksom ignorance is bliss.
Ja.
Ja.
Men det leder oss också in på nästa, liksom, det här med du såg ett utdrag ur Wahlgrens värld.
Ja, exakt. Vi kopplar dem liksom. Och problemet är att jag måste, för att kunna säga det här, så har jag ju sett det här. Det är det som är lite paradoxalt, men ändå. Det som var där egentligen handlar ju det om att han är i London. Han möter upp sin mamma. Gör lång historien kort. Mm. De går till ett hotell. Visst, det var inte det flottaste hotellet, men ett nice hotell liksom, som är lite slitet, men ändå. Och portieren möter dem och tar deras väskor.
Mm.
Och så går de upp på hotellrummet först och kommer han senare. Och sen säger han någonting som man hör typ så här. Man hör inte riktigt vad han säger. Mm. Han är förmodligen duktig, arbetande, ja, men kommer någonstans ifrån som inte är liksom, ja, men det känns som han är inte britt liksom, men han jobbar hårt och ger dem god service. Och när han går ut i dörren så skrattar mamman och Benjamin heter va? Mm. Ja. Vad sa han? Sa han...
De börjar härma
honom. Sa han... Vad var det?
Agustin Brass.
Agustin Brass eller vad säger
han? Och det jag tycker är så smaklöst när de gör det här. Agustin Brass och så filmas det här. Och när man har jobbat med tv och film så vet man att... Jag kan tänka mig att det står någon där. Men fortsätt prata om det här. Mm. Fortsätt liksom. Och så kommer de, vi måste, men vad säger han? Och de skrattar och skrattar. Och så vi måste gå
och men gör liksom hån utav vad han sa när han lämnade de här två väskorna. Liksom. Vilket jag som tittare egentligen inte skulle reflekterat över om de inte gjorde en grej av det.
Nej.
Sen går de ner och konfronterar honom i lobbyn och säger så här, du, vi måste fråga dig vad du egentligen sa.
Mm.
Och då sa han det, I left you two bags.
Mm.
What? Säger
I come with two bags.
I come with two bags. För det var det jag gjorde, sa. Det var det jag sa. Vi tyckte att du sa Agus Brass. Eller någonting.
Och då frågar han, tycker jag, så här relevant. Vad är det?
Vad är det för någonting?
Nej, det är det vi inte vet.
Nej. Och så skrattar de. Och liksom förlöjligar
det. Och det fortsätter ju.
Och det fortsätter. Och det fortsätter även när de går ut innan de går in i taxin, så fortsätter så här. Men varför säger man I got your two bags? Och jag tycker bara det är så osmakligt. Det är liksom det är rasism rakt igenom. Hela avsnittet är pure racism.
Mm.
Och jag menar, som du säger, de kan ha lagt upp en voiceover.
Ja, när jag ser det så har jag liksom en annan ljudkvalitet och en annan röst som säger så att de har klippt in och skapat den här situationen och förstärkt den. Det vill säga att det har inte ens hänt, utan de skapar den själva för att ge narr av människor och lyfta sig själva i det här.
Ja, så när själva kan de prata engelska.
Så jävla bra är de inte. Nej,
exakt. Men det är också det man känner så här, okej, men det man måste förstå här är att det är inte okej bara för att man flyger en timme till Heathrow och landar i London. Att man förlöjligar någon där.
Nej.
För att man kan inte förlöjliga någon i Sverige. Så det är väl egentligen liksom, akapolypsen där ligger ju liksom, okej, det är det här man konsumerar.
Ja, och anledningen till att vi också säger, men det är bara roligt kan man säga, och det är underhållning. Underhållning kanske inte är att göra narr av någon på bekostnad av någon annan som inte är med på det. Och Nej. Som inte gynnas av det eller så. De kan ju nära liksom sina egna släktingar eller deras kompisar som är med på det, som gynnas av det.
Mm.
Men här tar man någon som du säger, som är lägre än dem om man ska prata om det.
Ja.
Och så gör de nära av det.
Mm.
Och det tycker jag är föder det här apokalypsscenariot och föder svenskarna som tittar på det och tror på dem att det är helt okej att göra narr av människor på det här sättet.
Yes. Ingår Apocalypse TV, nummer 2. Vad är nästa?
Men där har vi ju, liksom, det har vi pratat om förut i podden, men där har vi ju influencervärlden. Hur de också ser vad de gör, vad man gör för typ av content. Handlar det ju om.
Ja.
Och där har vi ju kända influencers som nu är rentår sig i alla svenska medier som finns.
Precis,
tvättar
precis.
Sitt varumärke. Ja. Som har gjort content helt enkelt om en utslagen mamma utanför sin dörr. Och vi behöver inte gå in så mycket på det, för jag pratade om det förut och jag tror de flesta känner till det. Men jag tycker bara att det
är... Men frågan vi har ställt oss där egentligen är ju hur hon har kunnat få en sån otrolig PR för att rentvå sig själv. Och även liksom public service har ju varit med och supportat den bilden.
Ja.
Det är mer det som vi har ställt oss, som jobbar själv i medier.
Ja.
Hur har det gått till?
Ja.
Och vad är syftet? Varför får hon det?
Mm.
Det är liksom, det ingår i hela det här liksom att det är att vi måste sätta ner foten. Det är inte okej, som du säger, det är inte okej att liksom och kränka andra människor och göra något som är kommersiellt gångbart utav det.
Och lyfta sig själv och göra business och tjäna pengar på det.
Exakt. Mm. Sen så tror jag liksom, min filosofi är det att jag tror inte att man kan inte vinna liksom, man kan inte bygga långsiktiga varumärken utav det, för det hela tiden det bygger på det narrativet att du föder dig själv genom att kränka andra. Ja. Och jag tror det håller inte längden, och jag tror det går inte att leva på så mycket negativ energi heller. Nej. Jag tror inte det. Så att, ja.
En del av vårt apokalypsscenario.
Verkligen, mm. Verkligen.
Men där tycker jag också att Klarna passar väldigt bra in. Den passar in där att i en brinnande finansiell kris, lågkonjunktur, som är på väg in, inflation, vad gör Klarna? De tar in Paris Hilton, det, liksom 00-talets prinsessa.
Ja, ja.
Som ska göra reklam för att människor ska handla mer, och inte bara handla mer, vi ska också handla mer på kredit och låna av dem.
Ja. Och vad är sloganen? Vad är sloganen som de använder?
Shop till you drop.
Shop till you drop. Nej, men alltså, man tänker ju direkt liksom bara, för de har ju...
Vi måste ju ha med oss att de går ju i förlust varje år.
Ja, Klarna är ett bolag som går på förlust. Men det är ändå på något sätt svenskarnas stora liksom, exportgurus. Liksom. Men det behöver inte gå in på nu. Men liksom att de driver på det som du säger, den ekonomin vi lever i. Och framförallt den målgruppen de har som man ser liksom... öka något, alltså det ökar exponentiellt till inkassokrav, kronofogdar, de köper på Klarna, vad ger Klarna, men jag har själv prenumererat någon gång på Expressen på Klarna, ja. Det tog ju 3 dagar innan, om man var för sen, så var det bara, där skickar vi vidare liksom, om du inte betalar.
Mm. Så att, 9 kronor.
Nio kronor blir 2000 kronor, ja. Liksom. Det är så osmakligt.
Ja.
Och så ska de pusha amerikanska ungdomar på att skuldsätta sig mer. Det är liksom, jag vet inte vad det går att säga om det. Och det är också den akapolypsen att när det redan går så jävla dåligt som det gör, så stoppar vi in något roligt och nöjeselement i det som gör att vi behöver tänka på det.
Men själv när man är helt så här ner och låg, vad tar man till? Vissa tar till shopping, vissa tar till att liksom festa till det med lite gott mat. Alltså, det är ju de här beteendena vi gör för att må lite bättre.
Ja,
men ni ska ju lyssna på podden här med oss istället för att må bättre. Det är ju inget...
Ja, men självklart, självklart. Men sen också så tror jag man måste förstå liksom hur kreditsystemet fungerar i USA också. Att ju mer du handlar på kredit, ju bättre kreditvärdighet får du.
Och du kan låna ännu mer pengar,
ännu mer kredit. Men det är också det som att utmaningen förklarar liksom att ta sig in i det. Så att, men jag tänker mig att här ger de en ytterligare kanal för unga människor. De här människorna som går in där, de är redan skuldbelagda.
Ja.
Sen har de säkert en svar på det, va? Men ja. Så att,
helt klart hör till våran topplista här.
Helt klart. Helt klart.
Men sen har vi också lite så här... det finns också lite... Nu kommer så här allvarligt ämne igen.
Jaha.
Och det är ju Sverigedemokraterna.
Okej. Okay.
Deras liksom återvandringsprogram som de styr och att dra in uppehållstillstånd. Vi pratade lite om det innan, att i de personer som sitter med uppehållstillstånd, de personer, så är ju det här liksom att hela världen rasar.
Ja, det är helt klart att det kan bli ett scenario för dem.
Att vad ska man åka tillbaka till för många? Och nu är man har man gått ut med att man liksom också ska göra en uppsökande verksamhet mycket tydligare. Att knacka dörr hos människor. Och fråga om de inte är intresserade av att åka hem inom liksom situationstecken, vart nu hem är. Vad är ett hem?
Ja, exakt. Nej, och där också tycker jag är viktigt att ställa sig frågan, återigen ta upp det här, de här två perspektiven. Antingen så lever du i det här scenariot som vi beskriver, eller så är du åskådare, du betraktar det här. Och det är samma sak med det att svenskarna kanske tänker, det rör inte mig. Nej, men det rör det. Om du verkligen tittar på det scenariet som sker runt omkring dig, då borde du ställa dig tanken, liksom, vad är nästa steg då?
Ja.
Vad är nästa steg? Och hur påverkar det påverkar det samhället jag lever i? Hur påverkar det attityder, värderingar, energier? Helt klart.
Mm.
Helt klart.
Ja, men det finns ju det här kända citatet från andra världskriget.
Ja.
Där det är liksom, först stod de judarna, sen tog man de homosexuella. Sen tog man
de handikappade.
Och sen fanns det ingen kvar, så då tog de mig.
Exakt. Det var ingen som kunde försvara mig.
Nej.
Så är det ju. Ja. Så är det ju.
Så, Det var nästan deppig.
Ja, väldigt deppig tycker jag. Men sen har vi en liten knop att plocka upp. Men vi har ju dating Sverige.
Ja.
Vi har ju faktiskt dating Sverige. Och det är ju så lustigt för att vi har ju vissa av några av våra poddgäster vi har poddat med.
Ja. De har öppnat upp sig för oss. Om singellivet i Stockholm.
Ja, och man tycker att de borde ju ha så lätt för att hitta någon. Men det verkar vara liksom ett stort dilemma idag när man bor i en storstad.
Men det bygger du ju bara på liksom deras utseende.
Vad sa du? Vi har haft två gäster, en kvinna och en man.
Mm.
Och båda har stött på det här problemet att det är jättesvårt att hitta någon. Jättesvårt att dejta idag.
Ja.
Ja.
Både via appar, men också...
Via vänner eller rekommendationer.
IRL, eller, som vi millennial säger.
Exakt, ja. Exakt. Varför har det blivit så då?
Är det algoritmerna som förenar oss och inte vad vi konsumerar?
Kan vara.
Eller är det liksom, det har jag, något jag har hört många, det är när de dejtar, att det är som en arbetsintervju.
Ja.
Att man ska berätta vad man jobbar med, vad man vill i livet, vad man ser sig själv om 5 år. Nej men alltså det är väl jätteointressant när man träffar någon.
Ja.
Eller är vi liksom, har alla människor idag det här liksom Isabella Löwengrip Excelet, liksom arket, vart man ska vara om 10 år, vad man liksom söker i hos en partner och det är bara att droppa.
Ja, det skulle tyvärr kunna vara en del av sanningen att man liksom har för stora förväntningar.
Mm.
Men man kanske inte har en riktigt bra självbild heller. Men det verkar som att det är svårt att liksom, att som hon sa som hade på podcasten, Nikita, vi kan säga om det liksom. Ja. Så man tänker så här att, hon sa en sån enkel sak, jag vill liksom bara bli bjuden på en traditionell dejt, liksom äta en bit mat.
Ja, och sitta liksom, och prata.
Bli uppvaktad. Så det ligger också lite på att, liksom, jag har inte koll på männen där ute, men det känns lite som att make an effort, liksom.
Ja, jag menar så här, istället för att gå på en dejt eller går en promenad bara.
Ja.
Gör något fint.
Ja.
Men vi har dejtingskola.
Jag tror inte promenaden faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Nej, men jag sa ju det istället för.
Istället för, ja.
Men du sa också en rolig sak där, det blir också så här svidigt.
Det blir ju
för
det.
För de här killarna som ska gå ut, bjuda ut en tjej varje vecka, flera tusen i den här ekonomin.
De får hitta någon ny nisch där de tar med sig en sånt där liksom triangakök på Gärdet eller någonting och steker korv med bröd liksom.
Eller bjuda på en kaffe by Lassgård kokad på triangakök.
Precis, gör en cold bro.
Ja, exakt.
Nej, men så det är liksom, det som jag tror att jag blev så, liksom så här ögonöppnade var att här hade vi liksom en känd skådespelare och en känd skådespelerska och de har liksom, de dejtar rätt hårt också. De är ändå ute där bland oss vanliga liksom.
Ja, de vill gärna träffa en vanlig person också.
De vill det.
Inte en kändis.
Nej. Så att, är dejtingkulturen, har det blivit en del av akapolypsen?
Mm, att människor sitter ensamma.
Ja. Mm. Väldigt många singlar helt enkelt.
Ja, som vill träffa någon.
Ja.
Som liksom vill leva i tvåsamhet. Vill precis. Ha barn.
Precis.
Ja.
Så att, jag tänker så här liksom att mindre appar och kanske börja lära sig liksom socialt att prata med människor. Alltså,
ja. Jag hörde det så roligt. Det var någon podd för länge sedan som jag hörde de pratade om det här att kvinnor känner sig liksom generellt väldigt utsatta idag. Okay. Av okay. Så det var en historia om en tjej som var på gymmet och så stod hon på löpband så kom fram en kille på gymmet och pratade med henne och frågade så där och hon lyssnar på musik och vill inte prata med honom.
Nej.
Men säger ingenting. Och sen går hon in på toaletten i omklädningsrummet och så sitter hon där i 2 timmar tills han har gått och får panikångestattack.
Ja.
Och jag tänker så här, det är också generation Z. Klarar inte konfrontation.
Nej.
Istället för att säga, vet du vad, jag är inte intresserad. Det går bra, tack. Du kan gå och träna själv. Mm. Eller, allt är bra med mig men nu vill jag fortsätta träna i fred. Att sätta en gräns för sig själv.
Ja. Men det är också det som blir lite typ som en självuppfyllande profetia. För jag tänker så här, liksom, med all respekt liksom, att kvinnor kan känna sig utsatta och sådär liksom, när de är på gym eller på en offentlig plats. Eller så här. Men om man tittar tillbaka på min tid, nu är jag 41 år gammal så det är inte så länge sedan. Men om man tittar liksom 20-talet när jag kanske ändå började, så här, jag är 18-19 år gammal. 00-talet. Alltså, det var ju det sättet man gick ju fram till en tjej på en bar.
Ja.
Eller man gick fram till en tjej liksom som var i en klädbutik och så tyckte man, men ursäkta mig, jag förstår att inte alla gjorde det, men det var ändå vanligare.
Ja.
Och de blev inte sura. Ville de inte säga så här, vad ska du mitt nummer till?
Exakt, man fick kalla skinn på näsan.
Så jag menar, det är någonting som har hänt, att den sociala kontakten har liksom...
Det sker bara online. Och då vågar du säga vad du tycker.
Ja.
Som Nikita sa, att man blir ju också dissad online. Ja. Det är ingen som ringer upp eller säger, utan du får ett DM.
Liksom. Ett DM får du. Och jag kan tänka mig att killar, tyvärr, mest killar, tyvärr också, de bara ställer frågan rakt ut. Tänker liksom att, men hon sa ju det själv, här mässade de klockan 3 på natten. Ja. Hej, vill du se? Men skicka ett mess 3 på natten.
Nej.
Vill du ses?
Nej,
jag kan inte ens skicka dig ett mena 3 på natten. Vill du ses? För du, liksom.
du frågar, ska vi byta?
Exakt, du skulle bara säga, vad du är på med? Nej, men så att, jag tycker lite så här, akapolypsen är det egentligen så här, att men ta er från de här algoritmerna lite.
Mm.
För det är ett akapolypsscenario, och hoppas på att företaget Tinder ska liksom give you match. Nu gav ju företaget Tinder dig och mig en match för 7 år sedan. Vi träffades på Tinder. Men sen tog jag det direkt till en traditionell date med en middag.
Wow, det var bara din förtjänst. Jag känner att vi behöver ett avsnitt om relationer.
Nej, det var inte bara min förtjänst, men det är ju faktiskt sant att liksom...
Ja, du bjöd ut mig. Så jag traditionellt.
Jag bjöd ut traditionellt, men du gjorde inte det mot din vilja. Det är inte det jag säger, du var medgörlig.
Jag reste 20 mil för att gå på dejt med dig.
Liksom, men du hörde vad Nikita sa, man vill bli förd.
Ja.
Man vill bli förd.
Mm. Men det går hand i hand med allt du tror på också. Så du,
exakt, jag tar en kamp med vem som helst. Att jag står för vem som helst, att i alla fall i början.
Ja.
Sen är det, nu är det jag som är helt förd. Nu bestämmer inte jag någonting längre. Så att, jag vet inte vad det liksom ledde till. Men så är det. Stäng av apparna. Lev inte i akapolypsen allt för länge.
Men det finns ju så här, vi har ju massa fler saker på vår lista, men vi kommer inte hinna dem idag. Men det här är ju också en... Liksom någon slags vår teori. Är det här ett apokalypsscenario? Eller är det här bara en del av historien som vi kommer se tillbaka på? Har allt det här hänt samtidigt? Eller vad är det för tid vi lever i nu? Mm. För som sagt, liksom, det finns ju otroligt mycket.
Mycket som händer. Och det tror jag inte undgår någon.
Nej.
Och det är överallt hela tiden.
Exakt. Jag tycker så här, vi kan ställa en fråga i podden också.
Det tycker jag.
Att liksom, vad tycker ni? Tycker ni att vi lever i en apokalyps, eller är det bara en väldigt speciell tid just nu som vi kommer leva med några år, och sen kommer, vad är det nya normala? Finns ett innan och efter covid?
Mm.
Det är en stor fråga.
Precis, eller är det här nya normala?
Ja, kommer det vara så här hela tiden?
Ja.
Att olika samhällen liksom bryts ner, olika grupper.
Mm.
Är det så vi kommer ha det? Vi kommer bara flytta vårt spotlight till olika delar i världen.
Precis. Det är en bra fråga.
Det är en bra fråga.
Ja. Mm.
Tack för att ni lyssnar.
Tack så jättemycket.
Glöm inte att gilla, dela, prenumerera.
Precis.
Och gå in på vår nya hemsida lastgod.com.
Ja. Och kika in våra kafferecept.
Mm.
De är helt otroliga. Vi ska göra lite kafferecept nu ju.
Mm.
Filma lite.
Fylla på lite.
Ja.
Mm. Tack för att ni lyssnar.
Tack. Hej.
Hej. We'll be right back.
it for the end of time. Every minute and every hour, Julia can get.